Jag har som överskrift: Guds svaghet är starkare än människor. Guds svaghet är starkare än människor. Vi läser från Markus 8:27. Sedan gick Jesus och hans lärjungar ut till byarna kring Caesarea Filippi. På vägen frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att jag är? De svarade: Johannes döparen, andra säger Elia och andra några av profeterna. Då frågade han dem: och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade honom: du är Messias. I Matteus evangeliet skriver Matteus mer detaljerat. Han skriver att Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom: salig eller välsignad är du, Simon, Jonas son, ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Uppenbarat är ordet på grekiska apokalypto. Det är ju ett välkänt ord, men det beskriver att en slöja eller täckelse dras undan, alltså någonting som bara Gud kan uppenbara. Och täckelset eller slöjan hade fallit från Petrus ögon och hjärta, förstår vi här, så att han kunde se vem Jesus är. Han kunde se att han är Guds härlighet och det nya förbundets medlare. Och där kan du läsa Jesaja 25 och vers 7 och andra Korintherbrevet 3 och vers 16. Men vi fortsätter i Markus 8 i vers 30. Men Jesus förbjöd dem att säga det till någon. Därefter började Jesus undervisa dem om att människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste överste prästerna och de skriftlärda, och att han måste dödas och uppstå efter 3 dagar. Rakt på sak talade han om detta. Då tog Petrus honom till sig och började ivrigt säga emot honom. Men Jesus vände sig om, såg på sina lärjungar och tillrättavisade Petrus med orden: gå bort ifrån mig, Satan. Det du tänker är inte Guds tankar, utan människotankar. Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa till dem: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv. Orden betyder att helt avstå, förneka helt. Och ta sitt kors på sig och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det. Men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han ska rädda det. Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ eller ge i lösen för sin själ? Betyder ordet. Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom skall också människosonen skämmas när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna. Det är alltså när Jesus kommer tillbaka som han syftar på där. Svaghet eller styrka. Ja, vi läste att Jesus talade öppet och rakt på sak. Och lärjungarna blev antagligen chockade av det han sa. Messias skulle ju stå för makt och befrielse och herravälde, alltså det vill säga styrka. Vad var detta? Att dödas och förkastas då för svaghet? Det Jesus sa var så otänkbart att Petrus instinktivt protesterade och så ivrigt emot Jesus. Och alldeles innan hade Petrus gjort en stark bekännelse, men i nästa stund var han under inflytande av Satan. Petrus ord stämde inte med skrifterna, alltså Bibeln, och det var det främsta beviset på att han hade helt fel. Och hans reaktion gällde kanske inte bara det Jesus hade sagt om sig själv. Det påverkade också lärjungarnas liv, de som följde oss och som följer Jesus. Satans väg är den breda vägen. Där finns inget kors. Där får allt kötsligt, alltså oandligt och själviskt, plats. All synd och allt högmod accepteras där. Liksom självupphöjande planer och drömmar och tillvägagångssätt. Alla goda intentioner utan korset upphöjs där. Men det leder till förakt mot Guds väg i Jesu efterföljelse. Den smala vägen. Människotankar. Jesus tillrättavisade Petrus mycket skarpt och avslöjade vem hans tankar var inspirerade av. Människotankar är påverkade och inspirerade av den här tidsålderns Gud, alltså Satan, och upphöjer sig emot Gud och Guds väg. Matteus använder ordet stötesten här. Och jag minns för många år sedan ett profetiskt budskap som vi fick genom en gudstjänarinna. Det löd: ingen kan hindra er. Inga bojor kan läggas på er. Även om människor försöker lägga stenar framför er kan de inte hindra er eller skada er. Här är alltså stötestenar, människotankar. Och människotankar går ut på att slippa lidande, komma undan korsets innebörd och korsets verk i våra liv. Därför brukar villoläror alltid gå ut på att en kristen alltid ska vara på topp, alltid frisk, alltid stark, framgångsrik och segrande, maktfullkomlig. Till och med vara gudar. Jesaja 55:8. Mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Paulus skriver i 1 Korinthierbrevet 1:25. Ty Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Guds dårskap är visare än alla människors samlade visdom. Ingen finner Gud genom sitt förstånd eller sina erfarenheter, hur intellektuell han eller hon än är. Och man kan ju tillägga där, hur är det möjligt att begåvade och otroligt kunniga människor kan tro att skapelsen har kommit till av en slump? Det är egentligen ganska ofattbart. Så skriver Paulus, om vi går tillbaka i 1 Korinthierbrevet 1, vers 20. Var är det visa? Var är det skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa den som tror. Till judarna begär tecken och grekerna söker visdom, men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, eller hedningar, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Grekerna eller hedningarna sökte efter visdom. Korsets budskap var alltså en dårskap för dem. Guds svaghet är starkare än alla människors samlade kraft. Allt vad vi kan åstadkomma. Med all kraft och alla ansträngningar som människan har kan hon inte frälsa sig själv. Judarna sökte efter tecken och en stark messias som skulle befria dem från romarna. Korsets budskap var en stötesten för dem. Det är inte vi som söker Gud först. Gud söker oss först. Det är inte vi som har älskat Gud först. Han har älskat och bevisat sin kärlek till oss först. Romarbrevet 3:11. Ingen förståndig finns. Ingen finns som söker Gud. Och 1 Johannes brev 4:19. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Jesus sa till lärjungarna: människosonen måste lida mycket. Han måste dödas och uppstå efter 3 dagar, läste vi. Ja, Jesaja 53 måste uppfyllas för att ge oss förlåtelse och frälsning och evigt liv. Satan försökte genom Petrus att komma emellan Jesus och hans himmelske far och faderns vilja. Och samma listiga försök gör Satan med oss. Inte ska väl du behöva lida som är kristen. Gud måste ha övergett dig. Eller det måste vara ett straff. Och det gör han enbart för att få oss att tvivla på Guds omsorg och kärlek i tider av prövningar. För Satan är ju lögnens fader, som Jesus sa. Det är inte våra svagheter som är det största hindret för Gud. De kommer vi nog kanske gärna till Gud med. Det är vår styrka som är hinder. Styrkor gör att vi tror på oss själva istället för att vara beroende av Gud. Styrkor, det kan vara talanger, gåvor, sånt som vi är bra på. Det måste också överlåtas vid korsets fot till rening så att det blir till Guds ära. Människotankar, det är att rädda sitt liv för att sedan förlora det, sa Jesus. Och i 1 Johannes brev 2 och vers 15, älska inte världen, ordet är agape, det är den kärlek som Gud ger. Inte heller det som är i världen, alltså ge inte din kärlek till skapelsen istället för skaparen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Till allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod. Ordet här alasoneia betyder stolthet som bygger på själens, eller bios på grekiska, självsäkerhet. Högmod över livets goda. Det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår. Men den som gör Guds vilja förblir i evighet. De här verserna pekar tillbaka på när Eva lyssnade på ormens eller Satans lögn som ledde till syndafallet. I 1 Mosebok 3 och vers 6. Och där står att hon såg att frukten var god att äta av. Köttets begär väcktes i tanken. En fröjd för ögat. Ögonens begär. Och lockande eftersom det skulle ge förstånd att bli lik Gud, alltså högmod. Och samma lockelser förblindar människor idag. Det är otaligt många som når sina drömmar efter rikedom, popularitet och framgång i den här världen. Men som ändå är djupt olyckliga därför att det livet är meningslöst. Här avslöjas också falska lärare som uppmanar kristna att söka rikedom och positioner och all världslig framgång. Jag tänker inte minst på de sju bergen. Sådana läror handlar om att bevara sitt liv och att älska den här världen. För även om man intalar sig att det är för Guds rikes skull, som man vill säga då, visar det bara allt för väl att man gör tvärt emot vad Jesus sa och följer Satans onda andars läror. Den som vill rädda sitt liv går vilse och kommer att mista det. Och ordet här att rädda sitt liv betyder egentligen att frälsa. Det är ordet soso på grekiska. Att bevara sitt liv och vägra ge det till Jesus innebär att man försöker frälsa sig själv. Ingen kan frälsa sig själv. Utan Jesus kommer man att förlora livet och gå evigt förlorad. All världslig framgång och rikedom kan inte rädda själen inför evigheten. Och Jesu ord går inte att missförstå. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Satans, eller onda andars läror, uppmanar till att inte gå korsets väg. Det uppmanar till att undvika eller förneka den vägen. Gud vill, och det här handlar om Guds, kan man säga, önskande vilja, inte hans beslutande vilja, för beslutet det måste vi göra, valet måste vi göra. Men Gud vill, önskar att alla ska bli frälsta genom Jesus Kristus. Satan däremot vill att alla ska gå evigt förlorade, precis som han själv. Vad innebär det att förneka sig själv och vinna sitt liv? Att följa Jesus innebär att förneka sig själv, sa Jesus. Vad det handlar om är att ge upp sina egna planer, egna val och drömmar, ambitioner. Ge upp rätten till att själv bestämma över sitt liv. Att låta Gud ta över helt och låta Jesus vara Herre. Ja, både Herre och Herren, alltså Gud. innan vi kommer igenom de ofta smala passagen kan det verka tråkigt och motbjudande, men på andra sidan då önskar vi att vi hade gjort det tidigare. För det ger sann inre frihet och trygghet när Gud får vara på hjärtats tron. Jag tänker på Abraham som exempel, för Gud kallade Abraham att förneka sig själv när han uppmanades att lämna sitt land, sin släkt och sin fars hus. Abraham överlät därmed sitt liv helt i Guds hand och drog iväg utan att veta vart det skulle leda. Han gick i tro och lydnad. Och det ledde till inre tillfredsställelse och ett meningsfullt liv och löfte om ett evigt liv. Vi är inte lovade ett lätt liv. Abrahams och Saras liv var inte lätt, men det var meningsfullt. Och det fick sitt rätta värde. Och inte minst, deras liv blev vittnesbörd om Guds ledning och fostran i kärlek, nåd och trofasthet. Att ta sitt kors. Ibland uppfattar vi korset som något slags självpåtaget lidande eller motgångar av alla de slag. Vad innebär det att ta sitt kors och följa Jesus? Han blev förnedrad, föraktad och förkastad. Och i verserna efter talar Jesus om att vi inte ska skämmas för honom och evangeliet. Det som korset först och främst handlar om här är alltså det lidande som man möter när man bekänner sin tro på Jesus. Att vi inte drar oss för att anses som dårar eller mindre intellektuella eller bli hånade för tron på Jesus. Och pastor Carter Conlon sa en gång, om jag minns rätt hans ord, Jesus skäms inte för dig. Varför skulle du skämmas för honom? Mycket tänkvärda ord. Om vi skäms för honom nu, kommer han att skämmas för oss när han kommer tillbaka i makt och härlighet med sina heliga änglar, läste vi tidigare. Av erfarenhet lär vi oss att när vi står för tron på Jesus, då ökar också frimodigheten. Och det är den helige andes sanktion i vårt inre. Och det är ju han som inspirerar till att vittna om Jesus och tron på honom. Man kan ses som en dåre för Jesus av olika orsaker. Det kan vara trosteg som mänskligt sett ser väldigt konstiga ut och är tvärt emot det mänskliga förståndet. Och där vill jag tillägga att ett trosteg är alltid enligt Guds vilja och hans personliga ledning. Det är inget som vi själva hittar på, så att säga. Man kan se som en dåre när man vägrar samtycka eller hänger sig i synder och den ogudaktiga livsstil som kännetecknar den här världen, den här världens människor. Man kan se som en dåre när man inte söker rikedom eller strävar efter det som den här världen strävar efter och ser som framgång. Korset kommer alltid att vara en dårskap för människor som inte känner Gud. Korset kan stå för allt som Gud leder oss till när vi förnekar oss själva i överlåtelse till Guds vilja. Och av Paulus uppmuntran och uppmaning till Timoteus kan vi ana att även Timoteus kunde frestas att skämmas när yttre omständigheter mer såg ut som nederlag än seger i människors ögon. I andra Timoteusbrevet 1 och från vers 8 läser vi: skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Och så går vi till vers 15. Som du vet har alla i Asien vänt sig bort ifrån mig. Bland dem är Fygelus och Hermogenes. Må Herren visa barmhärtighet mot Onesiforus familj, till han gav mig ofta nytt mod och skämdes inte för mina bojor. Många skämdes alltså för att Paulus satt i fängelse. Och vi vet från hans brev att det också på den tiden fanns falska apostlar och framgångsprofeter, eller som Paulus ironiskt kallar dem, övermåttan höga apostlar. Men det var Guds kallelse över Paulus liv som var orsaken till hans lidande. Och själv bekände han i andra Timoteusbrevet 1 och vers 12: det är också därför jag får lida allt detta, men jag skäms inte, eftersom jag vet vem jag tror på. Och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som har blivit anförtrott åt mig. Det handlar om korsets verk i våra liv. Korset var ett dödsredskap och talar om död. Korset dödar det som står emot Gud och hindrar hans verk i våra liv. Det renar oss för att vi ska få del av det verkliga livet, Guds liv och uppståndelsekraft. Därför leder korset till befrielse för oss. Även om det följer ett mått av lidande som ibland kan skymma vår blick. Vad är det som hindrar? Det kan vara sånt som vi frestas av. Det kan vara allt som vi genom vår brist på överlåtelse tror att vi klarar bättre själva utan Gud. Vi vill ha kontroll. Vi vill göra vårt bästa. Vi vill prestera. Och vi försöker leva ett kristet liv. Men det finns ju bara en som kan det. Jesus. Jag vid tillfällen då jag upplevt livet som om Gud drog bort mattan under fötterna på mig. För det var så jag uttryckte det, för det var precis så som jag upplevde det. Jag tappade fotfästet, eller rättare sagt kontrollen. Och senare förstod jag att det var just det som var syftet. Jag försökte ha kontroll på det som bara Gud kan. Det är svårt för oss att komma dit Paulus svar när han sa: i mig bor inte något gott. Därför kunde han säga att han var korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Det står i Galaterbrevet 2. Paulus hade fått insikt om att allt eget måste dö, alltså gå genom korset. Och Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 2 från vers 24: och våra synder bar han i sin kropp upp korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade, alltså frälsta eller på nytt födda innebär det. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Det är den gode herden det. Gud fostrar i kärlek. Gud fostrar eller helgar för att han älskar oss. Han fostrar inte sina barn med hårdhet och slag. Han fostrar genom sin nåd. Är inte det underbart? Guds nåd är Guds kraft i den heliga ande att göra Guds vilja. Ändå är det kamp. Det är inte alltid lätt. Tvärtom. Vi kan ha så mycket att kämpa med inom oss. Och livet kan se ut eller upplevas som kaos. Men ändå, Guds nåd bär, hjälper, styrker, leder genom allt. Och vägen med syfte på omständigheterna vi möter kan vara svåra. Men den vägen kanske är det enda sättet för Gud att forma oss till det vi är ämnade till i Guds rike. Titus brev, kapitel 2, vers 11. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den, alltså nåden, fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet. Vad är det hoppet? Jo, att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. Det är hoppet att Jesus kommer tillbaka i härlighet. Gud gör oss svaga i oss själva. för att kunna fylla oss med sin kraft. För Gud ger sin kraft till det ödmjuka och förkrossade. Paulus, han kämpade med en kroppslig svaghet. Det var ett lidande som begränsade honom. Troligen en ögonsjukdom. När man läser Galaterbrevet 4, vers 13 och vers 15 och kapitel 6 och vers 11. Han skriver att han bad flera gånger till Gud om helande och befrielse. Men han fick ett annat bönesvar. Törntaggen i köttet, som han kallade, hade han fått för att han skulle bevaras ödmjuk genom svaghet. Och sen kunde Paulus tacka för alla slags lidande som Gud tillät i hans liv. Det gjorde honom svag. Endast Gud kan ge lidandet mening och vända det till välsignelse så att allt samverkar till det bästa, som det står i Romarbrevet 8:28. Och Paulus berättar om Guds svar på hans böner i Andra Korinthierbrevet 12 från vers 9. Men han svarade mig: min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig om min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, alltså i mig själv, då är jag stark. Med andra ord, då är jag fylld av Guds kraft, Guds nåd. Eftersom vi går igenom olika prövningar som inte tycks direkt rättvist fördelade, om man får säga så, kan orden om att det vi möter inte är något ovanligt verka lite märkliga. Vid eftertanke blir vi påminna om att det finns prövningar och lidande som inte syns, men som vi bär inom oss. Men Gud är rättvis. Hans löften gäller alla. Och han bereder en utväg, står det. Och tillåter inte att vi prövas över förmåga. Det vill säga utöver den nåd eller kraft som Gud ger i förhållande till det vi går igenom. Och vi läser den här versen i Första Korinthierbrevet 10:13. Ingen annan frestelse, eller ordet kan översättas prövning, grekiska perasmos, betyder både frestelse och prövning. Ingen annan prövning har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas eller prövas över er förmåga. Utan när prövningen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Det här ordet på grekiska perasmos kan ju översättas då både frestelse eller prövning. För Gud prövar för att stärka vår tro. Den tro som inte är prövad, som guldet prövas i elden som det står om, är inte mycket värd. Satan däremot frestar för att få oss på fall. Han använder då till exempel människor för att lägga ut stötestenar, hinder. Om han kunde förgöra oss skulle han göra det omedelbart. Men det är Gud som sätter gränser och som hjälper oss igenom allt. Gud vet vad vi kommer att möta. När jag ser tillbaka är det tydligt att Gud har talat väldigt starkt vissa gånger, men andra gånger mycket enkelt. Och de gånger som de starka tilltalen har kommit, det kan vara direkta uppenbarelser genom syner och drömmar, eller profetia genom andra, då har det följts av svårare prövningar. Det är då som Guds löften har varit räddningen att få hålla fast vid och be i enlighet med för att härda ut. Gud ger oss helt enkelt uppenbarelser eller löften och framförallt sin kraft i förhållande till de prövningar som vi möter. Jag är övertygad om det. Och vi läser i Första Petrus brev 1 och vers 7. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Stridsbytet, måste renas enligt lagen. Alltså det man vann i strid. Det bytet man vann. Det som vanns i strid under Mose ledning var en andlig förebild på helgelsen. Det tror jag. Allt som vinns i den andliga kampen, i livets strid så att säga, måste renas genom eld och vatten. Och vi går till fjärde Mosebok 31 och vers 22. Och det är Mose som sa det här. Guld och silver, koppar, järn, tenn och bly. Allt som tål eld skall ni låta gå genom eld, så blir det rent. Men det ska också renas med stänkelsevatten. Och allt som inte tål eld skall ni låta gå genom vatten. På sjunde dagen ska ni tvätta era kläder och så vara rena. Därefter får ni gå in i lägret. Och sjunde dagen kan profetiskt och bildligt stå för att komma in i Guds rikes fullbordan. Alltså det som man ofta kallar för tusenårsriket som kommer efter Jesu återkomst. Guds löften säger att inga prövningar kan skada den som går Guds väg. Och att han är med genom allt. Och det leder till rening och upprättelse. Och samma ord har vi i Jesaja, profetia, kapitel 43, vers 2. Om, eller som det också kan översättas, när du än måste gå genom vatten är jag med dig. Eller genom strömmar så skall de inte dränka dig. När du än måste gå genom eld skall du inte bli svedd. Lågan skall inte bränna dig. I svagheten. Jesus sa, utan mig kan ni ingenting göra. Johannes 15, vers 5. Vilka ord! Och hur ska vi komma till den insikten på allvar? Det kanske måste ske genom att vi kommer till korta. Genom misslyckanden när vi tvingas se att vi inte klarar det. Vi vänder oss i hjälplöshet till Gud och ber om hjälp. Och dit måste Gud föra oss gång på gång på gång. Och det kan vi uppleva förnedrande. För frälsningen, på nyttfödelsen är början på vägen. Men helgelsen leder till beroende av Gud och en vila i förtröstan på honom. En definition av helgelse, det är att sätta på rätt plats för rätt syfte. Och det gäller alla som tror. Vi kan uppleva det som om vi förlorar något när vi dör ner från oss själva och gör upp vårt eget till Jesus. Sanningen är att vi vinner det som har verkligt värde och liv. Och Jesus sa, Johannes 12 och 24, amen, amen, säger jag er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det. Och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig. Och det jag är, kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, ska min fader ära honom. Och när Paulus beskriver uppståndelsen, Jesu återkomst i härlighet, 1 Korintherbrevet 15 och 43 skriver han, det som sås i vanära uppstår i härlighet, det som sås i svaghet uppstår i kraft. Korsets verk i våra liv kan också bli ett starkt vittnesbörd om tryggheten i förtröstan på Gud, oavsett omständigheter. I längden kan det leda till respekt hos människor och till och med en avund på våran tro. Inte minst uppmuntrar det och hjälper andra att våga överlåta sig till Jesus, att ta sitt kors och följa honom. Det håller. Wow, Guds ord är sant. Halleluja. Hebreiska som betyder prisad vare Herren. Gud fostrar genom människor. Gud ledde mig tidigt som nyomvänd efter många år som förlorad dotter så att säga. Att de människor som jag möter eller hamnar tillsammans med är ingen slump att de finns där. Jag hamnade på den tiden en period med ett par arbetskamrater. vilken den ena ansåg att det var ofattbart att jag kunde tro på allt i Bibeln. Hur kan du, Edward, gå på något så löjligt som skapelseberättelsen? Ja, den personen fick mig att känna mig dum, som en dåre och förminskad. Och gjorde mig ibland väldigt frustrerad, kan jag erkänna. Gud manade mig att be för mina två arbetskamrater, vilket var ganska motigt till en början. Men jag visste att jag måste ödmjuka mig och lyda. Och med tiden började förunderliga saker hända. Mitt hjärta och min inställning förändrades och jag fylldes av Guds kärlek till dem. Och efterhand skedde också en förändring i deras attityd. Den yngre av dem hade blivit ganska chockad över att jag var kristen. Hon kände ingen kristen och hennes bild av att kristna är färglösa och tråkiga och menlösa, det stämde inte på mig, sa hon. Hon ställde ofta frågor om min tro. Och jag gav henne en bok vid tillfälle om evangeliet och kristen tro. Och efter att hon hade läst boken, då sa hon med eftertryck en kväll när vi hade börjat arbetspasset: "Men det stämmer ju alltihop, det stämmer ju!" Det visade sig att hon hade tagit fram sin konfirmationsbibel och slått upp varenda bibelvers som citerades i boken. Och det var många. Och nu var det jag som tappade hakan. Och hon sa: "Om mina kompisar hade sett mig, då hade de svimmat." Och vid ett annat tillfälle senare ställde den andra arbetskamraten en teologisk fråga. Det var hon som tyckte att Bibelns skapelseberättelse var löjlig. Och när jag hade gett svaret till henne sa hon lite tankfullt, men på fullt allvar: "Man borde nog läsa Bibeln egentligen." Ja, jag hade ju väldigt gärna arbetat med kristna arbetskamrater innan det här. Men Gud hade en annan plan för att nå dem. Och inte minst till lärdom och fostran i mitt liv. Korsets verk måste gå djupare. I en djupare överlåtelse till Guds vilja. Och gissa om jag var tacksam över det jag hade fått vara med om. Och jag vill också uppmuntra dig i de böner som du ber för människor som inte tror. Jag hade en dröm förra natten. Jag kan inte berätta den exakt, men innebörden var en uppmuntran i att Gud verkar och att det händer saker i människors liv som jag ber för. Och det gäller oss alla. Det händer någonting som vi kanske inte ser eller förstår, men som Gud gör. Så fortsätt i bön. Jesus kommer eller träder fram, som vi läste, i sin faders härlighet med de heliga änglarna. Ja, jag hamnar ofta på Jesu återkomst i undervisning och predikan. Men det visar ju också hur aktuellt det är och att det ofta står om i Bibeln. Jesus kommer inte ner med församlingen, sitt folk eller bruden. Det är ju oss han ska hämta när han sänder ut sina änglar, säger Jesus själv i Matteus 24 bland annat. Innan dess ska Israel bli frälst som folk. Det uppvaknandet och nyfikenheten har redan börjat bland det judiska folket. Men den slutliga frälsningen och profetians uppfyllelse för Israel ser ut att komma när deras kraft är ute. När de står maktlösa och svaga i den svåra nöden eller vedermödan, som bland annat står om i Daniel 12 och vers 1. Ingen människa eller militärmakt kan rädda folket och landet. Och ängeln Gabriel talar här om det judiska folket när han säger till Daniel i vers 7 i kapitel 12: "Jag, alltså Daniel, lyssnade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten. Och han lyfte sin högra och sin vänstra hand upp mot himlen och svor vid honom som lever för evigt, att efter en tid och tider och en halv tid", det är 3,5 år om det är bokstavligt menat, "och när det heliga folkets makt är krossad, då ska allt detta vara fullbordat." Och det här stämmer också med det Mose fick profetera i 5 Mosebok 32 och 36. Ty Herren skall ta sig an sitt folks sak och förbarma sig över sina tjänare när han ser att deras kraft är borta och att ingen finns kvar, varken slav eller fri. Med andra ord, alla är svaga och alla är mottagliga för Guds kraft till frälsning i Jesus Messias. Hela Israel ska inse då och vara redo för Messias. Tillsammans med Guds folk över hela jorden och övriga människor i hela världen ska tvingas se att Guds svaghet är starkare än människor. Ja, därför ska inte vi heller sörja när vi känner oss svaga och hjälplösa. Det är förutsättningen för att ta emot Guds nåd och Guds kraft. Amen.